Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the...
Hallå, 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 hallå.
Hallå, hallå och välkomna till NHL-podcasten, avsnitt nummer 265 med hallåmannen ni just hörde, Jonathan Onskan Ekeliv, på plats i Örby utanför Stockholm.
Ja, hemma i Örby.
Ja, ja, och mig då, Per Bjurman, i ett vintrigt New York. Eller ja, vintrigt och vintrigt är det väl inte idag, men häromdagen hade vi vinterns första snöstorm.
Ah, okej.
Okay. Och det var ju tråkigt för att... Ja, ett dåligt tecken att det börjar snöa redan i december. Vi brukar förvänta till januari åtminstone, med att det blir riktig vinter. Men det är bara att ta, I guess.
Ja, här i Örby så har vi lite vitt på marken, men ingen snöstorm alls. Så alltså. Jag tycker vi har klarat oss ganska bra från det faktiskt. Det är nästan lite vackert här nu, måste jag säga. Från novembergrått till decembervitt här och adventsstjärnor i fönstren och så vidare. Så att jag sitter och njuter lite här på hemmaplan. Slipper stirra in i min gråa vägg på jobbet där jag brukar spela in, utan sitter på hemmaplan här i Örby. Jag känner mig i superformen.
Ja, vad härligt. Ja. Mm. Ja, här är i alla fall inte snön, den ligger inte kvar, utan tack och lov. Det är sådär, det kom och försvann.
Ja, just det.
Skitsamma, det här är inte en meteorologisk podcast.
Vi börjar med väder och vind, sen kan vi fortsätta.
Mm. Ja, som vanligt så vi kommer aldrig in i den här händelselösa serielunken, för det händer saker faktiskt hela tiden i år. Ja. På ett, det är både positivt och negativt och omtumlande och roligt. Vi kan ju börja med den senaste stora nyheten som har inträffat senaste dygnet. Mm. Är ju då att John Hines, New Jerseys coach, har fått sparken. Ja. Omedelbar veckan och ersatts av sin assistent Alain. Ja, hur säger man nu då?
Ja, nu är det franskanadensiska och det är på den sämsta sidan skulle jag säga. Men jag skulle säga Alain Nasreddin.
Ja. Mm. Ja. Och även Peter Horacek kommer in från sidan. Mm. Han känns som en sån som ofta blir inkallad när coachen får sparken. Och nu blir han assisterande då åt unge Alain.
Och tidigare liksom sammankopplad med Ray Shearer också, så det är inte första gången han tar in honom.
Nej, och ja, det var ju väldigt, var ju halsbrytande takt här, för att i måndags då så spelar ju Devils i Buffalo. Mm. Och igår, ett dygn senare, hade de hemmamatch mot Vegas. Och mellan de två matcherna hann de alltså byta coach. Ja. Det var snabba ryck. Men å andra sidan var det nästan ofrånkomligt efter Devils matcher på slutet. Jag var på plats i lördags när de blev nollade av Rangers i The Rock.
The Rock.
Och redan då, så det var en typ av match där man kände att det här är en match som får coacher avskedade. Ja. Och sen blev det ju bara ännu värre mot Buffalo. De fick stryk med 7-1 och låg under med 5-0 efter en period. Den första perioden där hör nog faktiskt till det slakaste jag sett i ett NHL-lag någon gång.
Ja, då har du ändå suttit i ett antal NHL-arenor och du har suttit i The Rock förut och skrivit i bloggen att kill me now och sen inget mer än så, för att det var så less. Så du har sett en hel del, men ja, jag håller med om det.
Tråkigt då. Nu var det ju fascinerande dåligt, så det var inte please kill me.
Nej, precis. Nej, det var bara dåligt, och det var så dåligt så att Ray Shearer ville inte ens kommentera den insatsen. Den förtjänade inte hans omdöme, tyckte han nästan. Så uselt spel var det. Och därför kände han sig tvungen till slut att agera mitt emellan två matchdagar och sparka sin gode vän John Hines. För jag tror att egentligen så som Devils har agerat och den storsatsning som den här säsongen innebar, att Hines har klarat sig fram till 3 december, det är... har inget annat att göra med att de är så tajta, Shearer och Hines. De har jobbat ihop i över ett decennium. Det var ju Shearer som anställde honom i Wilkes-Barre en gång i tiden, Pittsburghs farmarlag, som en månad efter han tog över GM-jobbet i Devils plockade över Hines och tog in honom som huvudtränare där. Så att de har ju liksom en lång relation och är bästa polare i princip. Så det var säkert därför det dröjde så här länge innan han fick sparken. För egentligen, som vi har varit inne på hela hösten här, det har ju sett jättedåligt ut konsekvent från omgång 1 och framåt.
Ja, du vet ju att jag inte riktigt är överens med det. Jag tycker att de tidvis har spelat bra. Mm. Men inte de har haft, nästan i varje match så har det varit svackor och sekvenser de har gjort så mycket misstag så de har fått stryk ändå. Men ja, det var ju framförallt här på slutet där golvet gick ur helt enkelt. Men samtidigt är det inte så att det, alltså, när det ser ut så där, då brukar man ju prata om att coachen har förlorat laget, att de inte längre vill spela för honom. Men så kändes det inte på reaktionerna igår. De var ju genuint chockade över att han hade fått gå. Det kändes uppriktigt. Ja. Och de gav mer uttryck för dåligt samvete än lättnad. Att de kände att det var de som hade förlorat jobbet åt honom. Ja. Och det ligger nog mycket i det. Jag är inte hundra på att det här är hans fel i bara. Liksom. Ja. Utan att det verkligen är spelarna som har underpresterat. Och igen, de har ju ingen målvakt. De har ingen första målis. Och då är det väldigt svårt att vinna.
Ja, exakt. För det är väl kanske det absolut stora grundproblemet. Det finns mycket problem i spelet och svackorna de kommer in i mitt i matcherna, som du säger. För jag håller med, visst, de har sviterna och spelar väldigt bra också, där man ser den här enorma potentialen. Det finns ju en väldigt kvalitet i laget. Men just målvaktssidan, när man kastar in puckar ibland, det går inte att förlita sig på Louis Domingue som första keeper, som är någon slags nödlösning nu. Eller Blackwood är ju inte riktigt redo. Och Corey Schneider, hans förfall är ju gigantiskt. Det måste man ändå säga. Nu har han stått några matcher i AHL. Är 85% i där med?
Ja.
Så att han är ju tyvärr slut. Alltså det, de här ljumskproblemen och så vidare han har haft har verkligen ställt till det. Men det som ändå är återkommande och som kanske är spelarnas fel, men också något slags systematiskt i gruppen som gör att de inte klarar av att vinna matcher, det är ju det här med kollapserna i tredje perioderna. Inte bara en kollaps i första perioden som mot Buffalo där, utan ser man generellt sett på tredje perioderna den här säsongen. Målskillnaden, period för period, om vi kan ta det så. Första perioden, -2 den här säsongen. Det är inte så farligt, det är okej. -7 i andra perioderna. Ah, inte så bra, men kanske inte allra längst ner i botten. I tredje perioderna, New Jersey Devils, klart sämst. -21 i tredje perioderna den här säsongen. De är ju klappkassa när det ska knytas ihop matcher eller när det ska hämtas upp underlägen. Det är det som är det stora problemet. De har etsat sig fast en liten förlorarmentalitet den här hösten.
Så är det blivit. Det är mycket av det där som är mentalt. Och det är ju spelare som har underpresterat grovt och som spelar sämre än vad de borde göra, med PK Subban och Sami Vatanen och Taylor Hall i spetsen.
Ja.
Men alltså, grejen är ju att när det blir så här som det har blivit nu, det finns ju inget annat att göra än att försöka. Man måste få till någon förändring och då är det ju coacher som ryker. Det går inte. Ja, det går ju, men det är ju inte genomförbart att börja trada en massa spelare nu som av Subban och Vatanen sorten. Det går ju inte.
Nej, jag tror inte det. De är i position of strength att trada bort PK Subbans 9 miljoners kontrakt nu och göra laget 100% bättre utan.
Nej, man måste ju prova något och det såg ju betydligt bättre ut då. De fick ju stryk i Vegas-matchen symptomatiskt nog efter en liten kollaps i tredje perioden igen.
Ja.
Men ja, jag skyller inte bara på Hines. Alltså. Det blir ju hans ansvar. Det är han som måste få spelare att komma upp på sin högsta nivå. Men de ska ju ha stor del av skulden själva också, spelarna.
Ja, precis. Men det blir intressant att se nu hur stor förändring Alain Nesredin kan få till här nu. För att det är som du säger, hans reaktion var ju inte att oj, vilken superchans. Nu får jag för första gången vara huvudtränare i NHL. Vilken möjlighet. Utan första spontana reaktionen från honom var ju aj då, chock, tråkigt. Min gode vän, som jag tycker är en jättebra tränare, som han har varit assisterande till under hela hans tränarkarriär. Han började som assisterande till Hines i Wilkes-Barre i AHL där, och sen följde han med honom till Devils. Så att han har aldrig varit huvudtränare själv, utan alltid haft Hines som sin mentor. Så han kände ju bara, oj, det här, jaha, nu hamnar jag plötsligt som huvudtränare och har inte Hines vid min sida. Och kollar man bara till exempel på hur laget ställdes upp, kedjorna och backparen, så var det exakt samma som 1-7-matchen dagen innan. Så det var ingen jätteförändring som Nesredin börjar med direkt. Så vi får se hur stor skillnad det blir i spelet liksom, med den här nya tränaren.
Men det är ju också väldigt svårt att hinna. Han blev ju huvudcoach på ett halvt dygn.
Ja, så några timmar skulle han plötsligt ta över. Liksom.
Jag tror inte han känner direkt att nu måste vi ändra. Vi får ta det här pö om pö.
Ja.
Och framförallt handlar det väl om att skaka om alltihopa. Och det lyckades ju delvis då med att de var ju betydligt mer skärpta.
De klev ut i första perioden och sköt 17 skott till exempel.
Ja. Så ja, du vet, jag har ju hela säsongen har jag fortsatt tro på Devils, fast du har varit mer negativ än vad jag har varit. För att, jag har ju varit en del och jag har, som jag säger, jag tycker jag har sett positiva tendenser och nu får jag väl säga att jag har gett upp om den här säsongen. Jag har svårt att se att de ska göra en St. Louis. Jag tror inte de har någon Jordan Binnington att trolla fram ur rockärmen.
Nej, det verkar inte så. Nej.
Ja, det får ju, de får ju börja titta hur bitter det än känns redan i början av december. Och börja titta på framtiden igen. Det är ju en svår missräkning när man har satsat så hårt som de gjorde i somras. Ja. Men det är ju så de måste göra nu. Och då kommer vi in på automatiskt på nästa ämne som du är eager på att få prata om igen. Och det är ju Taylor Hall då.
Ja, precis. Exakt, Taylor Hall. Vi har ju redan pratat om trade-ryktena kring honom. Och det har vi väl gjort ända sedan i somras egentligen när det... Menar, när det inte blev något nytt kontrakt då när de hade tid på sig att förhandla. Det går ju ut nästa sommar då, och det är ändå en, det är liksom årets UFA story. Men om det var Erik Karlsson här för något år sedan och John Tavares och Steven Stamkos 2016 och så vidare, så är det ju Taylor Hall året nu. Och man satt sig ordentligt i somras, delvis för att övertyga sin storstjärna, sin gamla MVP då från 2018, att skriva på ett nytt fett kontrakt med klubben där. Men nej, nu går det trögt. Och Hall och hans agent Ferris har ju aviserat att det kommer inte förhandlas någonting under säsongen, utan det blir först i sommar. Och det lutar ju åt att han kommer gå till den öppna marknaden. Och då, när Devils ligger i den position de ligger 10 poäng från slutspel, så är det väl läge att kika på en trade. Och nu har det ju faktiskt kommit uppgifter från tyngsta håll, alltså Elliot Friedman, från Chris Johnston, från Pierre Brun och så vidare, att nu har faktiskt Chiaro på riktigt börjat sondera terrängen, höra, skanna marknaden och kolla med andra general managers. Var ni beredda att ge upp för att trada till er den här superstjärnan?
Ja, ja, det måste han ju göra så att inte hamna i Tavares-situationen. För det som hände i Islanders hände inte alla. Liksom. Man kan inte bli av med en sån stor spelare i deras situation och bara låta honom gå.
Nej.
Columbus var i liknande situation i fjol, men de gick ju all in på satsa på slutspelet. Och skulle Devils vara i den situationen, så skulle de kanske kunna behålla honom. Men nu är de ju inte det.
Nej, precis, utan nu känns det som att det är läge redan nu. Och det kommer ju till och med liksom uppgifter om att nej, de kanske inte ens väntar till deadline, utan de kanske gör den här traden nu, kanske inte i december men i januari liksom, är lite proaktiva. Ja, och då kanske värdet är ytterligare högre.
Ja, varför inte liksom. Får man ett bra namn någonstans, tycker inte jag det finns anledning att vänta.
Nej, precis. Och sen spekuleras det också om, vilket man måste lägga till också, att Devils och Chiaro är beredda att kanske behålla ganska stor del av lönen. Man kan ju behålla upp till 50%, och då skulle hans cap gå ner från 6 miljoner som just nu till 3 miljoner dollar. Och då öppnas ju marknaden för fler lag, till exempel contenders som har ont om löneutrymme. Det snackas till exempel om Boston. Tänk om de skulle trada till sig till det håll. Nashville till exempel.
Ja.
Men du, St. Louis som ersätter till Tarasenko.
Innan vi börjar titta på vilka som skulle vilja ha honom, vilket väl nästan är alla contenders.
Ja, det tror jag.
Vad tror du Devils vill ha i utbyte? Vill de ha bara framtid, eller vill de ha något som är färdigt och använda nästa säsong?
Det pratas väl lite grann om att man jämför den här situationen med lite grann Mark Stone i fjol. Att det kanske blir en comparable. Då fick ju Ottawa Erik Brännström en riktig elitbacktalang i utbyte. Och att Devils skulle vara ute efter något liknande. Alltså en riktig high-end prospect som är i princip redo att kliva in i NHL direkt. Och ansluta till Hughes och Hischier och så vidare. Och den nya unga kärnan. Bli en del av den nya unga kärnan direkt. Så det är väl lite det pratas om. Eller liksom flera första val. Kanske två första val. Men det som man ska jämföra med Stone-situationen, det är att han gick ju med på att skriva nytt kontrakt direkt, vilket ju var en enorm försäkring för Vegas. Och Hall, det återstår att se, han kanske är för sugen på att vara UFA och välja och vraka. Och skulle han inte liksom gå med på att skriva ett nytt kontrakt direkt med den klubben som tradar till sig honom, då minskar ju hans värde lite grann trots allt.
Ja.
För då blir det ju en ren rental.
Ja, precis. Vad Devils verkligen behöver, har vi redan varit inne på, är en målvakt då. Men det är ju svårt att få loss mitt under säsongen från en contender och få en bra målvakt av dem. Och när jag var ute där i lördag, så pratade med lite local kollegor där, så var ju deras bild är att Devils har redan blicken fäst på Braden Holtby till sommaren.
Ja, okej. Okay.
När hans kontrakt då går ut med Washington, och Washington med all säkerhet inte kommer att ha råd att behålla honom.
Nej, precis som vi varit inne på, så lär de ju prioritera Bäckis istället, med tanke på att de har Ilja Samsonov på gång underifrån som redan nu känns nästan redo. Och att Ovechkin ska ha nytt kontrakt om 2 år också, så att då kommer ju Holtby ryka. Och visst, Devils, det är ju, det är ju ändå spännande lagbygge som vi är inne på. Vi ser ju tendenser på bra spel redan nu, även om de kanske blir en framtid utan Taylor Hall, vilket ju är ett bakslag. Men det finns ju löneutrymme också för Holtby att få ett fint avslutande kontrakt.
Ja, ja, och de behöver ju målvakt, så de kommer ju att satsa på det.
Ja, de kanske ger en sån här Bobrovski-pengar liksom för att vinna budkrig. Men jag vet. Ja. Men ja, det låter väl inte helt orimligt faktiskt. Får jag, när du ändå pratar om local guys och att du varit ute i The Rock, så, så tänkte jag att jag ska slänga in en liten känga här till Devils-publiken också. Nu kommer ondskan fram.
Jaha.
Nej, men apropå just Hall, så han har ju varit ute och svingat lite själv mot publiken här under hösten. Visst, de har ju spelat dåligt, så de har väl kanske inte förtjänat det starkaste publikstödet, men de är ju kända för att vara ganska krävande ute i The Rock och bua mycket och sådär. Och nu har det varit extra mycket under hösten. Han gjorde ju faktiskt en hånfull gest, Hall, här tidigare i november när han kupade handen mot örat där och när han gjorde mål och bara kom igen och jubla liksom. Vad är det för piss? Ja, förlåt det är tråkigt, men ja, det kändes ungefär så som att liksom, varför jublar ni inte när ni gör mål och bara buar när vi inte gör mål i powerplay? För just i den matchen så buar de stenhårt i PP, trots att de faktiskt hade gjort ett mål då och det var oavgjort i matchen, och ändå buar de ut dem. Så han blev riktigt sur och tyckte att det här funkar inte. Och så läste jag då en intervju med Tampas unge ryske prospect Alexander Volkov, som NHL debuterade i The Rock här för några veckor sedan. Gjorde sin första match där. Och det var en intervju som har översätts från rysk media som läste häromdagen. Och då sa han att det kändes inte som en NHL-match. Det var liksom, det var inte så mycket folk på läktaren och de jublade sig ingenting. Det var helt tyst och det enda som hördes, det var när de buade åt Devils. Och, jag hade lika gärna kunnat spela en AHL-match, kändes som. Det var ingen stor upplevelse. Antiklimax att NHL debutera. Och någon match senare så spelade han i Nassau istället mot Islanders, och då upplevde han NHL på riktigt. Där var det stämning, där var det tryck, där var det stöd.
Jo. Men nu är det ju så att de är jävligt besvikna ute där. De har haft många tråkiga år i New Jersey, i Newark. Och var bespetsade på något helt annat i år. Och de första matcherna var det riktigt bra tryck där ute. Men sen så upplever de ju att spelarna sviker där, och då blir det så.
Ja, till viss del, för det är som du säger, det kanske inte är bara Heinz fel direkt, utan det är ju mycket spelarna, alla de här toppspelarna som underpresterat.
Ja, med honom i spetsen, och visst, det blir ju inte, det blir inte bättre av att bua åt. Igår så hade han ju friläge, och när han missade så var han utbuad.
Ja.
Och det är ju ingen bra taktik att bli fiende med publiken. Det leder ju verkligen ingenstans.
Du vittnar ju inte om att han verkligen flörtar med dem för att stanna heller.
Nej.
Det känns som att det är en skilsmässa på gång.
Ja. Det. Ja, det där tycker jag är lite, det är fel väg att gå. Gnälla på, ja, vi är dåliga, och gud vad ni är dåliga i publiken. Nej. Det är ingen bra strategi från Taylor Halls sida.
Nej, men jag skickar ändå en liten passning till Devils-publiken också.
Ja, då får du ta emot mig. De har ganska aggressiva svenska fans också, kan jag meddela.
Nej då.
Så du får dela med dem.
Jag kanske inte skulle uppgett att jag bor i Örby. Jag sitter i Lund. Där hittar ni mig. Ja,
ja, på, i kyrkan.
Ja, exakt.
Domkyrkan.
Där sitter jag. Ja, ja.
Ja, ja. Men nu, apropå coacher då, så fortsätter ju den här The Reckoning med coacher. Det kommer ut fler historier, riktigt bedrövliga, om Mike Babcock, och det är framförallt Johan Franzéns story då som har spridit sig och väckt förfäran, får vi säga, om hur han blev behandlad av Babcock när det gick lite sämre. Det var ju det var riktigt, man får ont i magen av att läsa det.
Ja, faktiskt, det var riktigt, man förstår inte hur man kan behandla en person på det viset när man vet hans situation också, oförsvarligt.
Och han, var det Valin Rickard som skrev på Twitter att tänk och liksom ha gett så mycket. Han var ju en ohygglig arbetshäst.
Ja, verkligen.
Johan. Och verkligen lagspelare och gav allt för sina lagkamrater. Och så slutade de med att en coach behandlade honom på det sättet.
Så man tappar all kärlek till sporten och är rädd för att gå till ishallen till och med. Han vill inte spela hockey till och med.
Nej, det är ju... Man häpnar över att det kan ha fortgått så länge. Sen har ju Mark Crawford då också, kanske inte helt oväntat, blivit utkallad, outcalled. Först var det Sean Avery som av alla.
Ja, precis.
Som berättade att han blev sparkad i röven av Crawford när han var i Los Angeles. Men Avery hade ju inget problem med det. Han tyckte att det förtjänade jag.
Han kanske sparkade några andra, höll jag på att säga själv.
Ja, han gjorde ju det. Sen dök det upp Brent Sopel och
Patrick O'Sullivan hade ju faktiskt skrivit sin bok för flera år sedan. just den här typen av behandling, att man är sparkad på bänken, fysiskt våld liksom.
Det var lika med Sopel. Han var ju intervjuad för ett år sedan utan att det hände någonting om det här.
Precis, han sa att han har blivit stryptagen. Och...
ja, och nu, men nu är Crawford då, han är assisterande i Chicago och nu är avstängd i väntar på utredning. De är ju betydligt beskedligare när de är assisterande.
Så är det. Då har de inte samma auktoritet. Liksom.
Mm. Utom, jag vet, det tror jag vi har pratat om förut, att när Mike Sullivan var assisterande här,
ja, just det.
Så var det ju någon i laget som fick frågan om dynamiken med Tortorella var att han var bad cup, good cup, att Sully skulle vara liksom den vänliga då i ekvationen. Nej, vi har bad cup, worse cup.
Oj då, just det.
Ja. Igen, vi kommer tillbaka till det vi pratade om förra veckan. Förhoppningsvis leder ju allt det här till att det blir en helt annan kultur, att det blir slut på de här dumheterna liksom. Ja. Med tyranner som driver lagen som sin privata slavplantage.
Ja, precis. Men det känns ju verkligen så också. Jag tycker man lite grann i den stora bilden kan blanda in även Don Cherry-sparkningen här. Att liksom, om vi säger Babcock och Cherry som två av de mest uppburna hockeymännen, hockeyauktoriteterna de senaste decennierna. Men när vi pratar ändå om Kanadas ledande tv-tyckare i 39 år och vi pratar om Mike Babcock som liksom kanske är mest ansedd NHL-coachen under 2000-talet, fick ett 8-årskontrakt av den största klubben i NHL, kanske Toronto, med den högsta lönen genom tiderna. Båda de två har fallit nu på grund av hur de har betett sig. Det är ju ett nytt landskap som öppnar upp sig, möjlighet för förändringens vindar att blåsa fritt.
Ja.
Så jag säger det här är milstolpe i hockeyhistorien nästan, höll jag på att säga. Jag tror det här kommer verkligen öppna upp och bädda för ett mycket bättre klimat i hockeyvärlden.
Ja. Ja, det tror och hoppas jag också. Mm. Det var intressant att läsa Mattias Karlssons intervju med Börje Salmi igår.
Mm.
Det var väl Mattias som gjorde det?
Ja, det var det.
Mm. Det även Börje var ju rasande över vad som hände. Att han hade också stött på idioter under 70-80-talet, så, men han trodde att det hade blivit bättre.
Ja.
Men ändå inte. Och han var ju liksom helt med på att det måste bli annorlunda i den här sporten.
Precis, ja, exakt. Det blev en debatt här hemma i Sverige och hela hockeyvärlden. Och inte minst har det ju liksom, det är en jättegrej det här i Kanada nu på juniornivå. Både OHL och alla de här ligorna agerar verkligen med krafttag nu. Det pratas ju också om att, men NHL har ju bjudit in Akim Aliou häromdagen och nästa vecka ska det vara Board of Governors-möte. Ägarna ska alltså träffas och de har ju liksom årliga avstämningar. Och där ska det här vara första punkten, coachklimatet. Och det pratas om att något substantial kommer att presenteras. De kommer liksom vara konkreta åtgärder nästa vecka.
Vad bra. Mm. Det kom till och med ett uttalande igår från något som inte jag visste existerade ens. NHL Coaches Association. Jag visste att det fanns NHL och Players Association och Hockey Writers Association, men coaches, har de en liten fackförening också?
Nej, de kom ut här någon vecka senare här och ville uttala sig. Babcock sitter ju i deras kommitté. Så att man kan tänka sig att det tog ett tag för dem att agera. Men,
31 ständiga medlemmar. Eller inte ständiga, de byts ut, men det finns bara 31 medlemmar i allting. Kanske de assisterande.
Jag har läst någonstans att även special coaches och associates och assisterande och sådär och målvaktstränare och sånt är med, men ändå.
Ja, men de lovar ju att de är committade till en ny filosofi och att det ska minsann committed to working with the NHL and NHLPA to ensure respectful working environments for everyone. Och det är ett stort steg bara att de säger det, att de har förstått det.
Nej, exakt. Så jag tycker det känns väldigt positivt och jag håller med om det som du underströk förra veckan, att det viktiga här är inte att hålla på och peka ut Babcock stenhårt och Bill Peters och sådär, utan det viktiga är själva helhetsgrejen här, att det här försvinner nu. Och
att det blir bättre i framtiden.
Att kulturen påverkas positivt av det här.
Det är ju allra obehagligaste är ju det där som du nyss nämnde med att det här förekommer på pojk- och juniornivå i så hög utsträckning också.
Ja, precis.
Här blir det blir sånt strålkastarsken här i NHL för att det är så, alla är så kända namn och berömdheter. Mm. Men det är nästan ännu viktigare att det blir en förändring på den nivån.
Ja, det är precis där barn ska inte, verkligen inte behöva, någon ska inte behöva utsättas för det, men att barn liksom Man hör de historierna som sipprar fram, det är ju fruktansvärt.
Ja, ja, vi hoppas, vi lär få återkomma i ämnet, men vi tror och hoppas på en bättre framtid.
Ja, vi är ändå glada på något sätt att det här har kommit fram nu i alla fall. Så att, på det viset är vi glada att få prata om det.
Mm. Mm. Vad har vi mer i säcken idag då? Punkten Ekeliv.
Ja, men får jag återkomma till hål lite grann?
Ja, du får göra vad du vill, Jonas.
Får jag det? Ja, men vad trevligt. Ja. Jag sitter här i Lund och får känna mig fri. Ja, men jag tänkte bara, vi sa ju eventuella lag som skulle kunna blandas i hålracet och jag gick in på Boston och sådär, men det kanske mest som jag har nämnt förut som vore riktigt häftigt om man valde det laget och som det känns ganska realistiskt, det är ju Colorado Avalanche.
Ja.
Och nu har det ju faktiskt kommit fram lite uppgifter om att de har haft en scout New Jersey i Colorado stationerad där för att se både AHL och NHL-lagets matcher i flera veckor. Sett varenda match på NHL och AHL-nivå för att liksom verkligen ha full koll på vad Colorado har att erbjuda. De har löneutrymme, de har en fin prospect pool och de har ju, vilket lag har inte behov av en Taylor Hall liksom, vilken ytterligare secondary scoring punch de skulle få in då. Så, och de kanske bara är en riktig toppspelare till från att vara en sån här riktig supercontender, för de är en contender redan nu, men för att vara på liksom Boston-nivå. Jag tycker det känns hyperintressant.
Ja, ja, alltså Colorado är ett otroligt imponerande lag för mig. I och med att de har haft de här så enormt mycket skador och fortsatt prestera på sån extremt hög nivå. Alltså, när det var som allra värst, då var 10 forwards mer eller mindre satta ur stridbart skick. Och nu är de ju på väg tillbaka en efter en. Mikko Rantanen har börjat spela igen. Landeskog är på is. Burakovsky är på is. Jag läste just att de var med på skaten idag i Toronto. Ska inte spela ikväll, men det är väldigt nära förestående att de kommer tillbaka. Matt Calvert kommer tillbaka nu. Oj.
Ja, men tänk dig ett fullt friskt Colorado-lag.
Ja, och så Taylor Hall.
Och så Taylor Hall på det. Alltså det är... Då får man se upp alltså.
Enda lilla brasklappen är ju att det inte alltid blir super när det blir för många superstars på en gång. Det vet vi ju. Det är ingen garant för succé.
Nej, vi har inte så många exempel på liksom när in-season supertrader har renderat i Stanley Cup. Ofta har varit lite små tweaks snarare.
Exakt. Nashville har vi ju sett gå den vägen några gånger och det har inte slutat så bra.
Nej, precis. För det, dels så förändrade dynamiken i omklädningsrummet på isen också kanske delvis, men framförallt förväntningarna. Både kanske internt och externt. Det blir ett annat tryck när man har gjort en sån stor move. När man signalerar för hela laget att nu minsann, nu ska ni vinna. Men ändå, som sagt, det skulle vara riktigt häftigt att se det Avalanche-bygget adderas av Taylor Hall. För då skulle de nästan vara min favorit faktiskt. De ville vinna hela rubbet.
Ja, du kan ju göra ett kort stopp.
Ja. En lite kort break, men jag vill bara säga en till sak om Colorado som jag tycker är häftigt. Apropå Taylor Halls New Jersey då, som inte kan stänga igen tredje perioder. Det här unga Colorado-laget som kanske borde vara lite ofärdigt fortfarande. De är bäst i ligan på att hålla tätt i tredje perioderna. 16 mål på 26 tredje perioder har de släppt in. Det är bäst i hela NHL. Så att de vet hur man vinner matcher.
Ja.
Imponerande.
Jag tycker att de är ju ett av... Det är ju några som har stuckit iväg och blivit elitlagen i år och de är ett av dem.
Ja.
Boston, Washington Islanders, St. Louis och Colorado. Möjligen Edmonton. Och så Dallas var åtminstone på väg dit ett tag.
Ja, där har ni Bjurmans contenders.
Ja, vi kommer att komma tillbaka på det. För det är ju första avsnittet i december månad. Så vi har ju utlovat awards varje månad. Och det kommer i det här programmet. Men vi ska bara gå in på lite andra saker först. Vi följer ditt körschema nu, Jonathan.
Ja.
Jag tänkte komma in på Buffalo.
Ja, ah, okej. Okay. Mm, det är bra.
Eller vad hoppar jag
nej,
över?
Nej, men
någonting?
Det går bra.
Det går bra. Tack ska du ha.
Tack ska du ha.
Den spelare du tänkte prata om, nu blir det lite rörigt här, men det tänker jag att vi kommer till när vi gör awardsen.
Ja, ah, okej, okay, bra. Mm.
Eller hur?
Ja, jag vet vad du tänker på. Mm.
Ja. Ja, men jag ville bara säga det om Buffalo, att jag tycker det är en intressant utveckling med dem. De är tillbaka på slutspelsplats nu, tredje plats i Atlantic. Och det är anmärkningsvärt av anledningen till att de började ju bra, precis som i fjol. Riktigt bra. Men sen kom det en djup svacka runt Stockholmsbesöket. När de kom tillbaka från Stockholm så såg det inte alls bra ut.
Nej, precis. Någon vecka innan och så flera veckor efter så kändes det som att nu är det rakt på väg mot fjolårskollapsen.
Ja, och det var stor besvikelse i Buffalo, både i media och bland fans och så här. Men till skillnad från i fjol nu så har de ju stämt i bäcken och studsat tillbaks och är riktigt bra igen.
Mm. Ja, jag håller helt med dig om det. Om jag ska hitta någon faktor, det är ju klart att Ralph Kruger ska ha beröm som har liksom väckt liv i gruppen igen och fått tillbaks dem in i båten så att de spelar bra som lag.
In i båten?
Ja, men en båt är skutan som kör hela säsongen här över oceanen mot grundserieslutet. Men jag tycker att den här dåliga perioden sammanföll lite grann med att Marcus Johansson var borta.
Det är en intressant poäng som jag inte har tänkt på.
Nej, för det kanske är lite för konkret att bara liksom peka på honom att när han är inte med då går det dåligt. Men jag pratar ju mycket om att jag inte gillar riktigt Buffalo Center djup och jag förväntade mig kanske inte när de värvade Marcus Johansson att de skulle göra det som center med tanke på att han de senaste åren mest har spelat ytterforward. Men de får en bättre one-two-punch, en bättre stabilitet när de sätter Marcus Johansson som center. Och nu har han spelat en hel del ihop med Casey Mittelstadt som kanske var tanken senaste året och nu den här säsongen som andra center. Men han klarar inte av det. Han får spela som ytter ihop med Marcus Johansson istället. Ja, han har gjort lite mål här på slutet och några poäng. Det har sett bättre ut. Så att när Johansson kom tillbaka nu, ja, då har det blivit ett gäng segrar. Så att jag tror att det är ganska viktigt för deras stabilitet, deras balans i truppen.
Nu ringer det.
Är det Marcus Johansson själv kanske?
Ja, han hörde att du pratade om honom. Nej, det var lämnt skit. Som vi inte svarar på.
Nej, det får vara. Ja. Men annars är väl den stora grejen med Buffalo och den som har fått sitt verkliga genombrott som elitspelare den här säsongen. Han har varit det i några år, men som nu verkligen bär laget. Det är ju trots allt Jack Eichel. Han är spelare på en riktig elitnivå nu.
Ja, han har verkligen. I synnerhet nu under det här lyftet på slutet så har han varit enormt bra.
Precis. Öser in mål och poäng. Han har gjort poäng i 10 raka matcher. Och vi pratade lite om det förut när vi pratade Buffalo att det gick dåligt att ändå Eichel var bra. Just det här att pondusen han visar nu också. Han känns som en riktig ledare på ett annat sätt än tidigare. Förut hade han lite stämpel på sig ändå att vara humörspelare och gå ner sig och klaga lite på lagkamrat. Och tjurig och sådär liksom. Och lite, så här. Men nu känns det som att han tar ansvar för hela gruppen.
Så ung och redan en sån liksom Mark Messier-karaktär nästan.
Ja, lite faktiskt sådana vibbar tycker jag. Så att han skulle ändå säga den största nyckeln, förlåt Marcus Johansson, till att det går så bra nu. Han är den stora härföraren i Buffalo.
Ja, men jag vill också understryka att jag tror att Ralph Kruger betyder väldigt mycket just för det här och komma ur svackan igen, att han liksom har ändå lyckats behålla en positiv, optimistisk stämning runt alltihop. Jag tror att det betyder jävligt mycket.
Ja, det tror jag också. Jag tror han har väldigt stor betydelse i det. För det är ju otroligt mycket mentalt. Den här ligan alltså. Det är ju, har vi sett så enormt många exempel på. Sen vill jag säga en till sak om Jack Eichel. Jag kommer komma in på den här personen när vi pratar om personen vi ska prata om sen. Som vi redan hittat om. Nämligen hans skotttränare. Han som vi kommer komma in på. Men hans skotttränare, han heter Glenn Tucker. Och kallas för Dr. Shot. Dr. Scott, helt enkelt. Han påstår sig ha en PhD i sniping som han har tagit från The University of Top Shelf.
Ja.
Och han är skotttränare helt enkelt, tekniktränare åt väldigt många NHL-spelare. John Tavares, Steven Stamkos, Patrice Bergeron, tidigare har varit Rick Nash, det har varit Jerome McGinley och så vidare. Jack Eichel till exempel. Och vi kommer in på hans idéer kring hur man skjuter ett riktigt bra skott i dagens NHL. Men jag vill bara poängtera innan vi kommer in mer på honom att den han tycker har bäst skottteknik i hela NHL, det är faktiskt Jack Eichel.
Ja.
Så vill jag poängtera det när vi ändå pratar Buffalo nu.
Intressant, det vill man ju. Man tror ju att det kanske är Patrik Laine ändå.
Ja.
Eller för inte tala om hans nya lagkamrat Victor Olofsson.
Precis.
Som Jack Eichel själv har sagt att vi har en spelare med ett av ligans allra bästa skott. That's just a fact.
Ja, precis. Och Carter Hutton som får hans skott på träning hela tiden har ju sagt att det är något alldeles unikt med hans teknik som gör det skitsvårt för målvakterna.
Ja.
Men Dr. Schott, han tycker att det är Eichel som har bäst skott.
Ja, okej. Okay. Vi får väl lita på Dr. Schott då.
Ja, exakt. Ja.
Det är skottår i år, eller?
Nej, nu. Nej. Nej, nu måste vi hoppa vidare.
Ja, men i Jack Eichels och Victor Olofssons värld så är det skottår.
Ja, ja, det har du för sig rätt i. Bra.
Ja. Jo, jag vill också nämna, och det är nog bäst att göra det nu, Minnesota. Därför att så sent som här på morgonen så såg jag vår gamla vän MN Johan, som ju är Minnesota Wilds främste förespråkare i Sverige.
Ja, det är han.
Han skrev en arg tweet här på morgonen. Så, Brodin spelar just nu i min mening den bästa hockeyn i sin karriär. Synd att detta inte uppmärksammas tillräckligt av de svenska NHL-experterna inom citationstecken. När folk vill hoppa på en, då sätter de expert inom citationstecken.
Ja, så vi är väldigt utpekade nu.
Ja, eftersom de svenska NHL-experterna till stor del, eftersom Wild ses som ett tråkigt också inom citationstecken lag. Ja, ja, ja. Vi får ta den örfilen från Johan.
Ja, så som vi har hoppat på Minnesota alltså.
Ja, men de hade ju en fruktansvärt tung start. Men jag vill nog påstå att jag sa att de var rätt bra när de var här på garden. Och att de imponerade. Och nu är de ju faktiskt riktigt bra. De har vunnit 4 raka. De tog den 4:e raka mot svåra bortamatchen mot Florida igår. Tisdag.
Precis, de har inte förlorat ordinarie tid på, jag vet inte hur många veckor, det är i alla fall över 10 matcher.
Ja, 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 det är imponerande med tanke på att man tycker att det ser ut som ett ålderstiget och lite långsamt lag, men de har verkligen fått till det, som man säger, tråkigt uttryck, men användbart. Och det var det de sa också när de pratade med Joel Eriksson Ek till exempel och Viktor Rask när de var här, att De tyckte det var lite svårt att peka på vad som har blivit bättre. De bara pratade om det här att vi vinner närkamper, vi vinner alla situationer, vi tar hand om de små detaljerna. Det är den stora skillnaden.
Ja, och deras underliggande siffror, som liksom apropå tråkiga Wild, är ganska roliga just nu. De spelar med fart, de spelar med fläkt, de spelar med...
Ja, det tyckte jag också. Det tyckte jag gick att se med blotta ögat när de var här. Att när de gick till anfall så var det med en jäkla ettrighet. Alltså.
Ja.
Och det är... Kvickt och snabbt.
Ja, och det är ju väldigt oväntat med tanke på, som vi sa, deras tunga start och att det kändes uppgivet då med 1 år kvar bara på kontraktet för Bruce Boudreau, som dels skällde ut spelaren lite grann och sa att jag kan inte göra mer, jag kan inte göra dem snabbare. Jag har ingen sån trollmedicin att ge dem. Och Zach Parise var ute och svingade och sa, och Jason Sucker inte minst då, sa att nej, vad är det för direktiv vi får liksom? Och Zach Parise sa liksom, jag vet inte ens hur jag ska agera i uppspelsfasen. Jag vet inte vad direktiven är. Så att de från det, med samma coach, med samma spelarmaterial, helt plötsligt har vänt på skutan på det här viset och knappt kan förlora längre i ordinarie tid. Det är ju oväntat och imponerande och en eloge till hela gänget där faktiskt.
Ja, Joel pekade också på att det är ju en intressant aspekt. Alltså Mats Zuccarello har akklimatiserat sig nu och har hittat sin roll. Det betyder också mycket för oss. Och det, han har ju börjat gjort lite mål här på slutet och... En sån joker i leken, när han trivs så blir det ju en faktor.
Ja, Mats Zuccarello, han är fin och han är ju liksom en moralhöjare lite grann, känns det som, i laget också. Så en favorit han blir i gruppen och bland publiken. Han vill ju till och med bli det i Dallas.
En härlig gutt.
En härlig gutt är han, verkligen. Jag ska inte börja prata norska nu.
Nej, varför det?
Nej, för jag känner att jag må hålla det lite mer... På det svenska hållet nu, för jag får så mycket liksom kritik från norska.
Ja, ja.
Ja. Jag får så mycket dritt.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi gräver vidare i din säck då.
Ja.
Var hamnar vi då?
Ja, vi kan väl nämna något om St. Louis lite grann. Annars tänker jag att vi ganska snart går in på våra awards faktiskt. Men vi kan väl säga att vi har redan nämnt St. Louis i podden nu, men det är ju imponerande det här laget, som ju borde haft en liten Stanley Cup hangover, att återigen var så väl oljade, var sån lagmaskin och ja, var ett topplag och en riktig contender nu igen.
Ja.
Och spela som det även i början på säsongen. Liksom.
Ja, och även de har ju tunga skador liksom. Mm. Tarasenko är borta hela säsongen, men nu är Sunken borta och Alex Sten och flera. Men då har de den här otroliga förmågan att bara fasa in andra som gör jobbet i princip lika bra.
Precis, jag undrar om de inte har den gamla australiensaren Nathan Walker i första kedjan nu. Det säger ju allt liksom. Ändå så vinner de matcher och nollar motståndare och sådär. De är otroligt svårspelade, för det är ju Craig Berubis maskinella struktur där som bara funkar oavsett kugghjul.
Ja, jo, han spelar med Jaden Schwartz och Braden Chen där. Men alltså, nu när Sten och Sunken och sådana är borta, så det har ju även krivit fram sådana som inte har med. Jakob spelar bra i en fjärde kedja med Troy Brower som har dykt upp där, och Mackenzie McEachern, eller hur man uttalar hans namn.
McEachern, jag vet inte hur man säger.
Ja.
En spelare som aldrig riktigt fått någon större cred i NHL och som tradats hit och dit och alltid återvänt till St. Louis, för det är där han trivs bäst och gör bra ifrån sig. Det är ju faktiskt David Perron som kanske gör sin bästa säsong just nu.
Ja, han har ju framförallt avgjort många matcher på övertid.
Exakt. Och är ju ledare interna poängligan där, en poäng per match hittills. Ja, jag tycker det är kul att det går bra för honom.
Jag tycker det är kul att Jakob De La Rose får chansen att spela i ett så bra lag.
Precis, får lämna ligans sämsta lag i Detroit till kanske det bästa.
Ja. Men du, apropå lag som vi pratar för lite om, så hade vår vän Tadson en riktig rant i bloggen igår, i spåret, om att han tycker att The Capitals får alldeles för lite uppmärksamhet just nu, att det nämns knappt alls. Och någonting ligger ju i det, att de ser lite under radarn fast de är topplag i öst. De sopar till San Jose igår på bortaplan. Också utan då Bäckis till exempel. Men jag antar att det här beror på att vi är så vana vid att Washington är så här bra, så att man liksom nästan glömmer bort dem.
Ja, precis. De är ju en riktig. De har ju ett gäng President's Trophy liksom. De är ju alltid ett topplag i grundserien och har ju blivit det i slutspelen också. Efter den där. Men nej, exakt. Det är som att man räknar med det. Man räknar liksom med att Ovechkin är med i toppen av skytteligan och att de har ett helt gäng spelare som producerar poäng, och är liksom John Carlson borde nästan få ännu mer uppmärksamhet. 40 poäng på 28 matcher av en back, det är liksom unheard of i dagens era. Men det är klart han har fått uppmärksamhet, men det glider lite grann förbi ändå på något sätt. Det är liksom, de är så bra och har varit det så länge, flera av de här spelarna och laget, så att man glömmer bort att prata om dem. Ja. Men det är ju bara ett supertecken. Det är bara grattis, Tadson, att du lyckas hålla på ett så bra lag.
Ja, precis. Du, nu kommer den här klassiken, jag ska gå och hämta kaffe. Du kanske kan underhålla publiken med lite sång, tycker jag.
Tycker jag ska sjunga nu igen?
Ja, jag går och hämta kaffe, ja.
Oj då. Ja, någon sång. Vad ska jag ta då? Nej, det vet jag inte om jag har i mig riktigt, alltså. Ja, vi älskar detta landet som stiger fram. Nej, jag kan inte ens melodin på den. Ja.
Sitter du och sjunger norska nationalsången?
Ja, nej, jag måste släppa det.
ja, men hör du. Ska vi gå in på det som blir awards early december då? Det kommer väl mest att gälla vad som händer i november.
Ja, precis. Eller jag tycker det är lite en uppdatering vad vilka vi känner just nu leder de här olika kategorierna. Ja. Så att det blir väl lite oktober inräknat också. Jag kommer ihåg ungefär vilka vi pratade om senast. Så att vi har lite återkoppling vad vi kände när oktober var slut. Men nu är det en ny uppdatering. Så här ligger det till efter 2 månader av NHL-säsongen.
Ja, och vi börjar med det tyngsta priset. Hart Trophy. Most Valuable, vilket också då blir i allmänhet bästa spelaren just nu. Och det var ju honom vi inte nämnde nyss då, för att vi ville spara det till nu, men vi är rörande överens, vi och resten av världen, om att den enda som kan få det här priset just nu är David Pastrnak från Tjeckien.
Är vi det faktiskt? Nej, jag har en annan.
Va?
Ja, det är sant.
Är du galen?
Jajamän, det är bra att jag sitter i Lund idag.
Ja.
Nej, men jag kan absolut köpa, men jag gillar ju att sticka ut lite grann. Men visst, Pastrnak, vi måste komma in på honom specifikt innan jag nämner vem jag skulle ha som min kandidat. Men det är ju otroligt, alltså 25 mål på 28 matcher 2019.
Ja, han gör så mycket mål så att när de vann mot Carolina igår och han inte gjorde mål, var ju det nästan nyheten
liksom. Ja, precis, det då är så utan att... Exakt, toppnyheten NHL, Pastrnak har inte gjort mål i en match.
Och Ja, det är snittet, alltså Holland är snittet, vilket ju orimligt, det kan ju inte gå. Men då kommer han att sluta på över 70 mål, va?
Ja, då blir det upp mot 75 mål. Det är ju helt sjukt. Han är en av endast fyra spelare i NHL-historien som har gjort minst 12 mål i två raka månader här för att inleda säsongen. De andra som gjort det är Wayne Gretzky, det är just Lemieux och det är Mike Bossy.
Ja.
Och så då David Pastrnak liksom. Det är den kategorin av målskyttar han adderar sig till.
Ja, och de spelade i en era när det verkligen gjordes mycket mål.
Ja,
precis. Det är inte han.
Nej, exakt. Så det är det som är coolt. Snart ska jag komma in lite på Dr. Schott som har mycket att säga om David Pastrnak.
Ja, men det vill jag höra. Jag vill bara säga att jag som är mer feeling kille.
Ja, ja.
Jag tycker att det underbara med han är att man ser på honom att han har så fruktansvärt roligt när han spelar hockey. Det är en riktig spelevink alltså.
Ja.
Det har man ju märkt utanför isen under finalen i fjol så var han, eller jo,
ja, nej. I somras.
I somras så var han var ju underbar för han var ständigt underhållande och skrattade oavbrutet genom finalen. Och det känns ju som det är så på isen också. Han är ju bara så, tycker det är så fruktansvärt roligt med hockey. Så att han växer bara därför.
Precis, han är så obrydd av pressen och att folk pratar om honom nu, att ska han slå målrekord och så vidare. Oj, du är på väg att vinna Stanley Cup här i våras. Men han bara kör på sitt race och tycker att jag bara spelar hockey. Det är skitkul, det är kul att göra mål.
Ja, han är en riktigt skön typ. Man känner typen från sitt eget liv. Man har stött på några sådana genom åren som är så här liksom bara naturliga feel good människor.
Ja, och han är den kategorin.
Ja, verkligen.
Ja, men ska jag komma in på lite såna här hårda Ekelivssiffror då?
Ja, hemskt gärna.
Ja, precis. Innan jag kom in på Dr. Scott så ska jag bara säga att ja, det här med att han ska göra 75 mål, det blir ju svårt med tanke på om man ser historiskt liksom när man kollar på skottprocent till exempel. Han ligger på 22,5, vilket är ju väldigt högt. Hans karriärsnitt är på 15%, så det borde liksom jämnas ut över 82 matcher. Han kan inte ha så hög utdelning liksom. Och kollar man på expected goals som jag brukar prata om, alltså det är ju inte en vattentät analysmodell, verkligen inte, och den utgår ju till exempel från att alla spelare i NHL har exakt lika bra skott typ, så att, och det har de ju inte, så det är klart man gör mål om man har ett bättre skott, och det kommer Dr. Scott att verifiera snart. Men enligt den modellen, enligt Sean Thiernys expected goals-modell, ja, då har faktiskt David Pastrnak gjort 15 fler mål än vad han borde ha gjort sett till de lägen han har skapat. Så det är ju, han spränger ju sönder den analysmodellen fullständigt liksom. Men det betyder ju att han har ett väldigt bra skott. Och det kommer jag in på nu. För att Dr. Scott, det är ju din gode kollega och vän Joey Max som har intervjuat honom på The Athletic.
Ja.
En intressant lång artikel som jag rekommenderar er att läsa om skotttekniken.
Ja, det ska jag också göra. Joey Max är en stor hjälte.
Ja, precis. Så han har pratat med Glenn Tucker, Dr. Scott. Och säger att det han lär ut, för han är ju liksom en individuell skotttränare som sagt har haft många storstjärnor i sitt som adepter, och han tyckte faktiskt att Pastrnak, när han kom till honom första gången, att det var en av de sämsta han har haft. Alltså, det var inget bra skott, vilken dålig teknik då, du kommer inte göra mycket mål i din NHL-karriär, det här måste vi ändra, tyckte han faktiskt som David Pastrnak. Det han predikar och tycker att är extremt viktigt i dagens NHL, inte minst när man har så kort om tid på sig, det är att faktiskt att skjuta med tån av klubban, alltså spetsen, längst fram. Inte med hälen eller trycka från med hela klubbladet eller trycka ner klubban i isen innan man skjuter, utan det ska vara en väldigt minimal kontakt med isen och det ska vara utgå från tån av klubban. Och då jämför man, varför då till exempel? Jo, men ska man få en snabb snärt? Tänk dig själv när du ska hoppa till exempel. Hoppar du liksom när du ska studsa och ta ett språng? Gör det med hälen eller tar du språng från främre delen av
foten? Det gör jag väldigt
sällan. Ja, det gör du ju visserligen alls. Du vet, du har glömt bort. Men det är ju oftast liksom med främre delen av foten som man hoppar. Och han menar att det är samma sak med, ska du få en bra snärt i skottet snabbt, då är det med främre delen av klubban du ska använda. Och så menar han då till exempel att det måste gå snabbt också för att du ska få en snärt också. Tänk dig att du, liksom, det ska inte vara som en passagerarflygplan som lyfter från en lång landningsbana, utan det ska vara som en jetplan som lyfter från ett kort startsträcka på ett hangarfartyg. Det ska liksom vara en kort nudd på isen bara och sen bara rakt iväg.
Ja.
Och det är någonting, alltså kollar man på Pastrnaks mål och googlar upp dem eller youtubar upp dem under den här säsongen, så ser man extremt mycket tydliga exempel på det. Han skjuter väldigt snabbt och han använder spetsen av klubban när han skjuter. Och han väldigt minimal iskontakt. Så kolla på Montreal-målet han gjorde härom natten till exempel. Det är ett typiskt sånt mål faktiskt.
Vilket härligt nörderi, Jonathan.
Ja, och då ska jag, som kontrast till Pasternaks skott, så kan jag nämna då att, vilket jag förvånar mig väldigt mycket, den som, nu överdrev man ju Dr. Scott här, men han ville bara illustrera, den som han tycker har det typ sämst skottteknik i NHL, vet vem det är?
Nej.
Alexander Ovechkin.
Jaha.
Det var ju oväntat alltså, men han överdriver lite grann. Men han tycker då att Ovechkin borde kunna göra mycket mer mål. Han skjuter ju så otroligt mycket skott, han kommer till fantastiska lägen. Mina underliggande siffror pekar ju på att Ovechkin är den som skapar flest, han har överlägset flest eller högst expected goals i NHL. För att han skjuter så mycket och för att han kommer till så farliga lägen hela tiden. Men han borde göra mycket mer mål sett till de chanserna. Och det gör, han har ju liksom, han ligger ju...
Det är bara kapp.
Ja, precis. Alltså, han säger att det är liksom, han skjuter för mycket på chans. Det är inte tillräckligt mycket teknik och tillräckligt mycket tanke bakom hans sätt att skjuta. Skulle alltså, han...
Så är det ju säkert. Men om man nu ändå gör mellan 50 och 60 mål så känns det inte som att det är sån jätteproblem direkt.
Och Ovechkin är ju, har vi kommit fram till, den bästa renodlande målskytten i NHL genom tiderna. Ja. Så att det är hårt av Dr. Scott att ge sig på honom. Men kanske har han en poäng i alla fall att det finns lite fortfarande att slipa på för ryssen. Och att han skulle kunna ännu mer mål.
10 till per säsong kanske då.
Ja, faktiskt.
Ja, eller också så ska man inte fucka med sådana artister. Det går ju att förstöra genom att...
peta för mycket.
Ja.
Får de att börja tänka istället för intuitivt.
Ja, exakt. Det vet man inte.
Ja, exakt. Så kan det vara också. Men om man jämför till exempel deras skottprocent så ligger Ovechkin genom karriären en bit lägre än Pasternak. Så att det finns nog, liksom Pasternak har ett riktigt bra skott numera. Medan Ovechkin kanske skulle kunna få ut ännu mer av sin teknik. Men jag håller med dig. Alltså, gör man 50 mål per säsong så kanske man inte ska förändra för mycket.
Nej. Nu går vi vidare, men vi kom långt ifrån Hart Trophy här.
Ja, precis. Nu börjar jag prata om tån på klubban och så vidare istället.
Får jag gissa vem det är du har egentligen då?
Ja.
Spelar han i Colorado?
Det gör han.
Ja, så det är Nathan MacKinnon. Ja, det är ju inget... hoppas jag. Du kanske menar... Vad vet jag? Jonas Donskoj?
Nej, jag menar Nathan MacKinnon. Så är det bara.
Ja, som har tagit, vi pratade förut om hur imponerande det var att de trots alla skador är så bra. Och det är ju huvudsak tack vare honom det.
Precis, exakt. Vad gjorde han? Han blev ju utsett till Player of the Month i november när de haft skadekrisen varit som värst. Och då gjorde han liksom 25 poäng eller vad det var på 14 matcher. Fullständigt barlaget och har gjort att de faktiskt ligger på slutspelsplats trots usla förutsättningar. Så att ja, det är svårt att definiera det här priset. Ska man ge det till den bästa spelaren? Det finns ju redan ett sånt pris, Ted Lindsay. Award ska ju gå till den bästa spelaren i NHL, medan Hart ska vara definierat som den mest värdefulla spelaren för sitt lag. Och jag menar ju då att Nathan MacKinnon, trots att han inte har Rantanen och Landeskog vid sin sida, så fortsätter han att bära det här Colorado-laget på sina armar och är bättre än någonsin nästan. Så.
På sina armar, på sina axlar.
På sina axlar, jag tror jag. Jag kan aldrig där. Doppa näsan i blöt eller foten i blöt, eller brukar säga.
Ja. Stoppa inte foten i blöt. Nej.
Nej. Så att jag tycker att MacKinnon är kanske MVP trots allt, medan Pasternak.
Ja, det har du såklart en väldigt poäng i. Om man ser det så, men jag tycker att det där jag vet inte vad jag tycker. Du har rätt.
Ja, vad bra. Ja, men vad skönt. Men vi tar väl, ska vi ta Vessina då?
Vi kan ta Vessina, ja. Och ja, jag tycker det är svårt att komma runt Arizona i det här sammanhanget.
Ja.
Vi pratar mycket om båda två där. De har ju, William Jennings har de ju liksom tagit grepp om redan. Men Darcy, Kemper... Är inte han NHLs bästa målvakt just nu?
Ja, om man tittar på de stora kategorierna, de som exponeras mest, så är det verkligen så. Alltså, han är den enda målvakten som är under 2 i insläppta mål per match. Och han leder räddningsprocentligan också och så vidare. Och han är ju otroligt bra. Vilken förändring. Och vi pratade mycket om han för några veckor sedan och hans målvaktsträning och så vidare. Men han känns otroligt stabil. Och som sagt, hela det här 2019-året har ju varit en jättegenombrott för honom. För det började ju faktiskt redan i januari. Hans extrema utveckling. Så att jag håller med om att han kanske är den solklara ettan. Sen så har jag faktiskt ett annat alternativ ändå.
Ja, det ante mig.
Ja, precis. I mean, den som jag sätter som ledare hittills i Vesna Racet är faktiskt Hellebucken.
Ja. Connor Hellebucken. Helleback också känd som i Winnipeg.
Ja, precis. Med tanke på hur vi dömde ut dem i försäsongen med knappt några backar kvar och så mycket strul det var med Bufflin och med Laine-kontrakt och så vidare. Men den största orsaken till att, anledningen kanske man ska säga, till att Winnipeg hänger med så bra och spelar så bra, det är för att de har en otrolig trygghet i kassan. Alltså Hellebuck har varit fantastisk. Han har nästan varit lite Hart-mässigt tycker jag. Faktiskt. MVP för sitt Winnipeg. Och ligger ju, skuggar ju Kemper precis bakom i alla de här kategorierna. Och när det kommer till underliggande siffror, där är ju ofta goal saved above average lyfts fram. Alltså hur många, en modell som räknar ut hur många liksom mål man har räddat eller släppt in fler än vad man borde ha gjort sett till league average. Och det här är en jättekrånglig matematisk modell som jag inte tänker reda ut, så att det blir lite luddigt. Men enligt den modellen i alla fall så har han räddat 14 mer mål än man borde ha gjort. Alltså han borde ha släppt in 14 fler mål än man har gjort. Vilket är klart bäst i NHL. Det är fyra fler än tvåan som är just Darcy Kemper. Den som är sist med 19 fler insläppta mål än man borde ha släppt in. Det är din gubbe, Sergej Bobrovsky.
Ja, med min fantasy-målvakt. Ja, det är säsongens grövsta besvikelse.
Ja, faktiskt. Inte bara för New York Dolls utan för inte minst för Florida Panthers.
Jag tror det är allvarligare för dem än för mig.
Ja, det är möjligt. Det är möjligt att de drabbas ännu värre.
Jag kommer faktiskt komma till Winnipeg i en annan kategori.
Alltså.
Nu blir det, för nu vart det fundersam.
Spännande, spännande. Ja, jag kan säga att mitt alternativ efter oktober, det var i alla fall Pekka Pinne. Och han har ramlat av pinnen sedan dess.
Fram till igår då? Han var jävligt bra mot Tampa igår.
Det var han faktiskt. Men annars har ju målvaktsspelet varit strulat ordentligt för Nashville i november framförallt. Fram till dess hade han inte förlorat en enda match i oktober. Det var därför jag lanserade honom som mitt alternativ då. Men nu är han inte ens med i contention.
Nej. Ja, jag håller på Darcy. När jag sett honom har jag blivit helt happen faktiskt.
Ja, det är ett bra alternativ. Norris då?
Norris Trophy är intressant. Därför att vi har redan nämnt John Carlson. Han gör en helt otrolig säsong. Och kanske är det han som är liksom, sopa hem det här redan. Men en spelare som kommer även i nästa kategori vi ska prata om är ju faktiskt också Norris värdig. I Cale Makar då.
Ja, faktiskt. Det är så pass.
Han har varit ruskigt bra. Alltså. Han är en rookie. Gjorde några få matcher i slutspelet i fjol och kommer in och bara dominerar. Helt obekymrat.
Precis.
Spelar som en liksom världsklassback som har varit i ligan i 7-8 år.
Precis, han är helt obekymrad. Han har enorm pondus på isen. Han har blicken uppe hela tiden.
Ja.
Jag tycker det är häftigt att se. Och vilken skridskåkare han är. Jag har ju sagt det förut någon gång, men jag tycker att han är lite Nathan MacKinnon explosiv, fast back. De känns lite som samma spelare, fast på varsin position.
Ja, väldigt imponerande.
Ja, precis. Och vi kommer ju komma in på han snart också, men jag kan bara säga det att han blev utsedd då. Nathan MacKinnon blev Player of the Month i november och Cale Makar blev ju inte oväntat då Rookie of the Month. Han gjorde ju 16 Nej. Poäng på 14 matcher som back. Han gjorde 7 mål. Och senast en back gjorde 7 mål på en månad. En rookieback gjorde 7 mål på en månad. Det var Brian Leach på 80-talet.
Ja, bara en sån sak.
Ja, det är, han är faktiskt nästan Norris nomineringsvärde också. Men annars, som du säger, alltså John Carlson, 40 poäng på 29 matcher är det faktiskt. Jag sa 28 förut, ja. Men det är ju, apropå 80-talssiffror, det är också sådär historiskt bra. Liksom.
Du skulle ta en tredje då?
Ja, jag har en given jag skulle säga.
Ja,
det är, ja, det är Roman Josi.
Roman Josi, ja. Ja. Ja, grym. Mm. Även Dougie Hamilton, som det vet jag därför att jag har honom i mitt fantasylag. Han gör väl en av sina bästa säsonger någonsin.
Exakt, och ligger ju precis bakom, han ligger 12 poäng bakom John Carlson. Men han är 2 i alla fall i poängligan för backa.
Och skjuter som bara fan.
Ja, men det har han alltid gjort. Han skjuter ju fruktansvärt mycket.
98 skott mot mål har han hittills.
Ja, det är extremt mycket för att vara back.
Även Victor är på väg åt rätt håll. Han är på väg mot sin Norris-form igen. Metodiskt, långsamt. Han har kommit fram i februari, mars, och tror att vi kommer prata väldigt mycket om Victor igen.
Ja, han är faktiskt uppe på en poäng per match nu.
Det har inte du något emot.
Nej, verkligen inte. Han får gärna blanda sig i det racet igen. Och det känns ju som att han är på väg dit, som du säger nu. Pansarkryssaren, lite slow starter, men liksom över tid så kör han över det mesta.
Men värd att nämna tycker jag också är, som är med i toppen här i backarnas poängliga, i Shea Weber. Som har kommit tillbaka efter en säsong i fjol då, som var väldigt förstörd av skador. Mm. Men han är mäktig nu igen.
Ja, det är han faktiskt. Han är lite monster på isen. Han har ju en extrem fysisk gestalt, men han är fortfarande verkligen inte fallit av rent tempomässigt.
Nej, just nu är han ju väldigt mycket bättre än vad Piquet Subban är i alla fall.
Ja, det kan man verkligen säga. Så att, nej, det får man lyfta av hatten lite grann åt Shea Weber. Och man trodde ju att de här skadorna på ålderns höst skulle sänka honom, men nu är han tillbaka i gammal Shea Weber-form. Och ja. Jag menar, han prenumererar ju på Norris nominering för 5-6 år sedan, så att det kanske är dags igen.
Ja. Men så har vi Calder Trophy då, och den är ju svår att inte ge till Cale då, när vi just har sagt att han är Norris Trophy-värdig, så är han också Calder Trophy-värdig.
Ja, precis. Exakt. Det är, han är ju hur bra som helst, och en, som jag har sagt tidigare också, en av de mest underhållande spelarna att titta på, tycker jag, i hela NHL. Mm. Han är uppe på det där Conn McDavid, McKinnon, Pasternak-nivå underhållningsmässigt. Alltså bara se honom.
Ja, det är han.
Sen har han en extremt offensiv roll, skulle jag säga. Han har spelat 100 minuter PP den här säsongen, 3 minuter boxplay. Han har startat 60% av sina byten i offensiv zon, till exempel. Så att han används ju verkligen för att producera poäng också. Och det gör han ju, så det är klart han ska ha den rollen. Det är ju, det är ju, han används ju helt rätt av Jared Bednar.
Ja. Värt att peka på en svensk dock också, tycker jag. Och det är Victor Olofsson som leder rookiesarnas målliga med 11 fullträffar.
Ja.
Det är imponerande.
Det är imponerande.
Han, men vi har just pratat om vilket bra skott han har. Dr. Scott skulle vara imponerad om han hade pratat om Golofsson också.
Ja, det har han ju gjort. Och han har ju faktiskt studsat tillbaka efter att, precis som Buffalo, varit lite sådär halsvaj under Sverigeperioden. Han gjorde ju mål visserligen, Golofsson, i Sverige. Och faktum är att de senaste 13 matcherna har han gjort i poäng i 11 av dem. Så att han har hållit ganska jämn nivå trots allt.
Han är också delad trea i svenska målligan. Där har vi ettan Elias Lindholm på 14, tvåan Elias Pettersson på 12, och sen är det fyra man på 11 då. Det är Oskar Lindblom, André Burakovsky, William Nylander och Victor Olofsson.
Just det.
Det ser också att det är nya sheriffer i stan. Alltså det är nya namn som dominerar på svensk silon.
Ja, det är inte samma gäng som för bara 2, 3, 4 år sedan.
Nej.
Utan nu är det en ny svensk generation.
Ja.
Ja, sen tycker jag man kan väl, alltså Adam Fox har ju kommit igång ordentligt, hypad inför säsongen. Nechas har ju varit bra i Carolina. Nick Suzuki, som jag dömde ut lite i början av säsongen, att det var samma gamla Montreal och att man får vänta lite till på deras unga garde, men Suzuki har gjort det bra nu.
Och Quinn Hughes.
Quinn Hughes, ja.
Han är bättre än sin bror.
Precis, exakt. Och han är ändå back. Mm. Han har ju 23 poäng, riktigt starkt också. Är ju verkligen en jättenyckelspelare redan nu i Vancouver. Sen tycker jag att ett namn vi inte ens har nämnt i podden under hösten, som är den rookie som spelar mest i hela NHL, och som jag tycker definitivt är bidragande till Edmontons fina inledning här, det är att de fått in ytterligare en back som de kan lita på. Det är Ethan Bear. Som kanske inte gör så mycket poäng, men som är väldigt habil defensivt, har en ganska stor defensiv roll där och spelar väldigt mycket, som sagt då. Så att han ska nämnas också i Calder-sammanhang.
Ja, det blir intressant att se vilka som blir nominerade här till Indien. Ingen av, ja, Kapokako har ju varit till och från väldigt bra, men vare sig han eller Hughes känns som de är ens nominerade nu.
Nej, de känns ganska bra bit från det här racet. Ja. Så såg vi kanske inte inför säsongen, men så är faktum efter 2 månader.
Ja. En kategori vi har kvar då är Jack Adams, bästa coachen. Och det är där jag återkommer till Winnipeg. Ja. Som du sa, så mycket som de som hände i somras och som hände i början av säsongen, och det var så struligt för dem att Paul Maurice ändå lyckas lotsa dem till den här positionen där de är ett av topplagen, lika förbannat i Central.
Mm.
Det tycker jag är väldigt imponerande. Visst, som du påpekar, så har de en väldigt bra målvakt, men de har en väldigt bra coach också.
Precis, som jag har anpassat spelet utifrån de rådande förutsättningarna och fått hela gänget att köpa det liksom. Ja. Nu är de väldigt svårspelade och de har ett bra kollektiv. Och de som följer Jets, till exempel vår goda vän Jarko, som ju ser varenda match för att han vill se vad Laine hittar på. Öser ju beröm över Maurice och hans coaching den här säsongen.
Ja, så han har segrat upp där. Sen är det några till som jag har nämnt förra gången. Barry Trotz är omöjlig att komma runt. Mm. Dave Tippett, som har förhandlat Edmonton till ett riktigt lag.
Rick Tocchet.
Ja, absolut Rick Tocchet. Men även sådana som inte får så mycket uppmärksamhet för att de har så bra lag, men de coachar dem ju utsökt också. Det är till exempel Cassidy i Boston som jag har väldigt gott intryck av, och Todd Reardon hör man inte mycket om.
Nej, han är också den kategorin.
Ja. Ja, kanske ja, vi måste ju nämna Kryger också då i Buffalo.
Ja, precis. Ja, men mitt alternativ får jag väl stå fast vid, för jag tycker de ser ungefär lika bra ut nu. Det laget jag sa i oktober faktiskt, det är Bruce Cassidy. Att det är dags för han att få lite erkännande. Så att jag står fast vid att Bruce Cassidy är min ledande Jack Adams-kandidat.
Ja. Ja, inte så dumt. Nej. Ja, får jag bara dra en annan? Nu har vi, det är de kategorier vi tar. Selke återkommer vi till. Den är så svår att göra mitt i säsongen, tycker jag.
En liten sample size för mina underliggande siffror också. Gillar man inte.
Ja. Mm. Nej, jag tänkte bara, jag tycker det är så kul. Jag kan inte låta bli att titta på tabellen och se vilka serier vi skulle ha om det var nu.
Ja.
Mm. Om slutspel börjar nu, då skulle vi alltså ha, i och med att Boston har mer... Boston och Washington står på samma poäng, men Boston har en match mindre spelare och dessutom bättre row.
Just det. Mm.
Så de är etta. De skulle bli Boston, Pittsburgh, Washington, Carolina, Islanders, Philadelphia och Florida, Buffalo.
Ja, den har de inte. Det är speciellt. Florida, Buffalo kanske man inte såg framför sig den här säsongen.
Roliga serier. Vilken skulle jag åka? Ja, det skulle bli mycket Islanders Flyers att börja med. Då, men mycket kul.
Carolina och Washington var en bra serie i höstas också. Eller i våras.
Ja. I väst då skulle vi ha St. Louis, Vancouver.
Ja.
Edmonton, Dallas. Winnipeg, Colorado, Arizona, Vegas. Jag tror att jag skulle hålla mig ute i öknen.
Ja, exakt.
Åka mellan Phoenix och Vegas, inte dumt.
Inte dumt rent klimatmässigt. Det är nästan så att du skulle ha svårt att ta dig in på matcherna visserligen då. För att du skulle ha så mycket annat skönt. Men det skulle vara trevlig hockey också.
Ja.
Oviss hockey.
Kul.
Ja, spännande.
Nej, det var bara en parentes. Jag är road av att titta på det ibland.
Ja, det är också en av dina käpphästar. Du återkommer till det gärna. Och du skickar ofta till mig Stanley Cup-finaltips under säsongen. Ungefär 150 stycken. Brukar jag ha i min telefon under en säsong.
Ja. Ja. Men Colorado-Boston låter inte det som en bra final.
Ja, okej. Okay. Ja, tips nummer 97 än så länge. Ja, men det är absolut, det låter bra. Det låter bra. Och realistiskt.
Mm. Ja, ser ni nu när de får in Taylor Hall in dig också?
Ja, exakt. Precis. Eller om nu Boston får det. Jag lanserar dem som ett alternativ också.
Ja. Mm. Ja, men du, har något mer på hjärtat?
Nej, jag tycker vi kan runda av. Jag vill bara att du ska ge ett litet kort omdöme om The Irishman, eftersom att du såg den flera gånger i rad här i Thanksgiving förra veckan. Hur många plus du vill ge den?
Alltså det har ju blivit en av de mest polariserande filmer som någonsin har kommit ut. De som tycker om den älskar den och beskriver den som ett cineastiskt mästerverk. De som inte tycker om den hatar den med en hetta som... Jag tror aldrig jag har sett.
Nej.
Ja, jag är fan. Jag tyckte den var väldigt bra. Men jag är inte beredd att ge något omdöme. Jag måste se den 7-8 gånger.
Okej, du kan inte hålla på med plus än så länge. Utan du måste se den några gånger till. 4 gånger till där, så kanske det kan komma något plusbetyg.
Jag tycker Joe Pesci är helt makalös. Det måste jag säga.
Han är 5+.
Ja, han är verkligen 5+.
Ja, men bra. Då tackar vi för den här veckan, tycker jag, och sen så på återhörande i nästa vecka, och vi antar väl att det fortsätter hända grejer i lunken här, så att vi verkligen har fortsatt massa stoff att hugga tag i.
Yes. Hej då.
Hej hej.
Hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volymen. för nu är det plats.
One, two, time, speed, so one, two, time, speed, so one, two, time, speed, so one, two, time, speed, so
hallo.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallo.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.